Jag vill få tala med er om att få upptäcka ett heligt liv. Jag har skrivit som introduktion, livet vi söker. Vad är det för liv som vi söker efter? Det är en mycket viktig fråga att ställa sig, särskilt vid varje uppstart, när man planerar in eller funderar hur man vill använda de närmaste månaderna. Och i Bibeln står det så här i Psaltaren 42, vers 2, att som hjorten längtar till bäckens vatten, så längtar jag till dig, och Gud. Vi har olika längtan, och frågan är vad du längtar efter. Den första och viktigaste utgångspunkten, oavsett nivån så att säga, eller överlåtelsen i din tro på Gud, eller att inte tro på Gud, det är att ta reda på vad är det som du längtar efter. När du vet åtminstone vart du är på väg, då är det mycket lättare att veta också hur du ska hantera dina längtan och dina drömmar och varför du gör de val du gör. Där predikade jag mer om för 2 veckor sedan, och det går att lyssna på hemsidan. Men jag har skrivit till er som första punkt idag, att söka sig till friskt vatten. Och ni ser en bild på en sommarstuga. Och det här, mina vänner, är inte vilken sommarstuga som helst, utan det är numera Alfon von Betzens sommarstuga. Vi köpte ett litet torp i somras, ett gult sådant på 54 kvadrat, och det finns inget vatten vid den här stugan. Och vet, tomten är på 1,5 hektar, ganska stor tomt, och från början så gavs den här marken till, på den tiden då varje socken, varje liten del av Sverige ansvarade för att förse staten med en soldat. Det var 1864, så byggdes det här huset av de som bodde där, det var tvungna av kungen, och gav en man och hans hustru lite mark så att han kunde odla och försörja sig själva. Men det finns ingen vatten på gården, och det är väldigt, väldigt märkligt att man gör det på det viset. Och det mest troliga är att det fanns en sådan, men den sinade, eller vattnet blev dåligt. För på sina håll på den här ön så är det nämligen så. Och istället så finns det en vattenupphämtningsplats, numera moderniserad, men på den tiden som man kunde hämta vatten. På liknande sätt är det i våra liv. Vi sätter våra bopålar med en inriktning, med en vilja för hur vi vill leva, vart vi är på väg. Vi kanske inte tänkt efter varför det blev som det blev. Ibland har det varit medvetna val. Men med tiden så kan det vara så att den brunnen som vi har vant att hämta källan till vårt liv ifrån sinar. Det man har valt att plöja in sina aktier i, det ger inte längre den utdelning som man ville ha. Man förutsatt sitt liv att vara fyllt av mening, av frid, av välgång. Och trots detta så är det fyllt av inte det. Det kan vara fyllt av oro eller stress, eller helt enkelt att man saknar, att jag är helt enkelt inte riktigt hemma. Jag är inte på den plats jag vill vara, och man vet kanske inte längre ens vart man är på väg. Och då behövde man, likt den här mannen för länge sedan och liksom vi idag, söka oss till en annan källa där det fanns friskt vatten. Och Bibeln berättar att Jesus Kristus är den källan till rent vatten. Och det leder oss till den första frågan som vi behöver ställa oss. Det är, var är livet någonstans? Om då den platsen man har öst ur inte längre ger det som man söker efter, då behöver man ställa sig frågan, var finns det livet jag söker efter? Så här står det i Rombrevet 14, vers 17. Och jag läser det från Svenska Kärnbibelns översättning. Den bibelöversättning jag berättade lite för 2 veckor sedan, som kommer användas i missionsskolans föreläsningar. Att Guds rike är inte mat och dryck, utan rättfärdighet. Att leva rätt inför Gud, och frid och glädje i din helige ande. Och det väcker ju frågan då. Om jag vill leva i den bemärkelsen av att jag märker att mina dagar på jorden inte bara tickar förbi, utan jag märker att jag är helt och hållet närvarande. Jag gläds över att få vakna upp ytterligare en dag. Det finns en framtid för mig, trots att vi matas med dystopiska framtidsvisioner från den ena till den andra. Så säger Bibeln att vägen dit är inte mat och dryck. Det vill säga, det är inte det yrket du väljer. Det är inte den inkomsten du har. Det är inte hur ditt hem ser ut. Mat och dryck är en bild av liksom det mest grundläggande. Och naturligtvis behöver vi detta och det är gott att längta att det ska bli finare. Men det är någonting som kallas för rättfärdighet. Det betyder att leva rätt inför Gud. Och frid och glädje i den heliga ande. Och skriften berättar att den heliga ande, det är Jesu ande med dig och mig. Att Gud är den som ger glädjen och friden. Det vill säga, du kan inte hitta den. Dina vänner, dina föräldrar, vem det än är som får frågan på denna jord, så finns det bara en plats där den finns på djupet. I dess sanna liksom sökande, så säger Bibeln att den är hos Kristus Jesus. Nu behöver du inte hålla med om det här. Men jag berättar med all tydlighet vad Bibeln berättar. Vad Gud har uppenbarat för oss att den finns. Och varför gör jag det här då? Jo, därför när du nu kommer igång i hösten och väljer prioriteringar och val, den mån du får välja, så ställ dig frågan om din kalender mest har fyllts utifrån frågor om mat och dryck. Det vill säga det vi ser här och nu rakt framför ögonen. Och vilken plats det är att få höra den heliga andes viskningar till dig. Liksom att få leva ett rättfärdigt liv. Jag har lagt in en bild på en Netflix-serie som jag och min hustru nyligen har avslutat. Som heter The Bodyguard. Vi har några gemensamma intressen och vi älskar samma typer av filmer. Det är få par förunnat, men vi har den glädjen. Och det handlar om en livvakt, ni ser han där då. Och sen så han skyddar den engelska inrikesministern, kvinnan i bakgrunden heter Julie eller Julia. Den här mannen, han är gift med en annan kvinna i serien. Men de har ett trassligt äktenskap på grund av hans erfarenheter från kriget som han har varit med i. Jag tror att det var Afghanistan. Och han har kommit hem som tidigare som veteran och nu har han blivit livvakt. Och du vet, de gör ingenting fel i förhållande till lagens ramar, vad som är rätt och fel enligt engelska lagen och i vårt fall Sveriges rikes lag. Där gör de allting som man ska göra. De slår inte varandra i sitt äktenskap. De talar inte illa mot varandra. De försöker ta hand om sina barn efter bästa förmåga. De gör det som krävs av dem. Men det finns en annan dimension av vad som är rätt och fel. Som är djupare och bortom det som svensk lag eller vilken lag som helst säger vad som är rätt och fel. Och det är vad Bibeln lyfter fram, eller vad som kallas för, man kan kalla för rättfärdighetens ramar. Att leva ett liv som är rätt inför Gud. Och det gör de inte. Därför de har ett trassligt äktenskap. Och det gör att han flyttar ut, men de är fortfarande gifta. Och de benämner varandra som hustru och make. Men hon känner sig ensam mitt i detta och ger upp på honom för att han inte mår bra. Och inleder en relation med en annan man. Parallellt då. Och det hör ju då den här livvakten reda på. Och han blir ju ledsen. Men hon har ingen ånger över det hela i serien. Utan han på något vis accepterar det. Eftersom att deras äktenskap är ju så svagt. Så det är väl inte så jättekonstigt att hon börjar längta efter någon annan då. Han till och med frågar henne lite senare i serien. Hur är det med din pojkvän? Jo, det är hyfsat bra. Ja, men jag vill att barnen får en bra pappa. Jo, men det är ju naturligtvis egentligen han som är det. Men hela förhållningssättet i filmen, i samtiden, är att relationer kommer och går. De består inte så bra just nu. Och då inleder hon en annan relation och en sexuell relation med den här mannen. Och i serien lyfts inte fram som någonting fel. Utan det är som en side story som bara, ja men lite så är det. Så moralen som Netflix ser ut ifrån. Matas man av den? Vilket man gör när man ser saker utan att reflektera över den. Så kommer den leda dig till källor där du inte får rent vatten. Även om det inte är fel. Så är det inte vägen som Guds rike säger. Till ett heligt. Till ett helt. Till ett ljust. Till ett gott liv. Lite senare inledde han också en relation då. Med en annan kvinna då. Och det får hon reda på. Och frun säger, varför berättar du det för mig? Ungefär som att det är väl fullt naturligt. Och så är det på många håll idag. Att det finns saker och ting omkring oss. Som inte är gott enligt Guds ord. Men som överlag är så fullständigt accepterat. Så vi knappt reflekterar över det. Och om du också gör de sakerna är det ingen som höjer på ögonbrynen. Men det enda jag vill uttrycka för dig idag. Det är att Skriften säger, Guds ord säger att om du söker efter ett liv i frid, i ljushet, där du dricker av källor som stillar din törst, så behöver du ställa dig en annan fråga. Hur kallar Gud mig att få leva mitt liv? Det är poängen till det här. Och det leder till en andra, nästa viktiga fråga. Det är, vilken plats har Gud i ditt liv? Det här är en jättegod övning som ni kan applicera på alla möjliga områden och frågor ni hamnar inför. Men jag har förberett den till er på baksidan. Så nu vänder vi blad. Inte som kungen, det var ett annat svår situation på temat. Men vi vänder blad. Och här ser ni en person som ska likna dig. Hoppas du ser likheterna. Du kan alltid fylla ut med de kläder du har på dig idag. Och så ser ni olika streck till fem olika pilar. Och triangel är en bild som man använder för att ha en bild av Gud. Det är det Fader, Son och Helige Ande. Därför finns en triangel då. Så hur är din bild av Gud? Den här övningen fungerar för alla människor, vare sig man är kristen eller inte kristen. Och om vi börjar rakt upp då. Den första relationen man kan ha till Gud. Nu skriver jag den här som en etta då. Det är lydnad. Och då ser ni att under till har jag skrivit min Gud, min med små bokstäver och Gud med stora bokstäver. Vad Gud säger till dig har jättestort inflytande. Det finns en pil ner. Det som Gud kallar mig att göra, det tänker jag göra. Punkt slut. Det är lydnadsrelationen som du har till Herren. Vilken bild du har av Gud. Gud är den jag lyder. En annan relation du kan ha till Gud, eller bild av honom, det är, då ser ni den sträckade pilen som går iväg. Så går långt iväg, det är att Gud är diffus. Oklar. Och där ser ni att jag har skrivit Gud med små bokstäver. Det är liksom oklart vem Gud är. Finns Gud? Hur påverkar det mig? Pilen går ifrån vad du tänker om Gud. Inte som den förra, vad Gud tänker till dig. Och den är sträckad, det är oklart, det är långt bort. Den tredje som går neråt. Det är inspiration. Gud är din inspiration. Din bild av Gud är att Gud är den som inspirerar mig. Pilen går från dig. Du är överställd Gud. Och därför har jag skrivit min med stora bokstäver. Min Gud. Sen som nummer fyra då, underifrån. Då är det buren. Din bild av Gud är att Gud är någon som bär upp. Därför går pilen upp från Gud, bär upp dig. Och Gud med stora bokstäver, men det finns inget min med där, för det finns inte mycket av relation till Gud där. Och det sista här, det som är nummer fem då, till vänster, det är relation. Och du ser pilen gå åt båda hållen, och du ser att jag har skrivit min Gud med både stor och små bokstäver och med kursiv text, mer personligt. Och hur du tänker vem Gud är påverkar i vilken utsträckning du vill följa och ha tilltro till hans vägledning för ditt liv. När hjorten går och dricker vatten i bäcken, så gör den det för att den vet om att bäcken ger hjorten liv. Jag kan dricka ur den källan, jag kommer då bli uppbyggd. Men om du inte riktigt vågar dricka vattnet, det kanske är förorenat, det kanske inte är gott, det kanske är för salt, det kanske är för surt, det kanske inte är bra, det kanske fördärvar mig, det kanske förvandlar mig på ett sätt du inte vill. Då blir det mycket, mycket mer tveksam att kasta dig ut i det, eller hur? Men att få upptäcka ett heligt liv, så börjar det med att, vem är Gud? Och du behöver träda på för din egen skull, vad utgår du ifrån för att kunna ta dig dit där du kan förtrösta på Herren. Och den här övningen kan vara lätt i vissa fall, när det är frågor som är lättare att ta till sig, men svårare i andra fall. Och det påverkas hur du tänker. Och den här bilden kan man ha med sig när man funderar på, okej, jag har svårt att ge mina pengar till andra människor som behöver dem. Jag behåller nästan allt för mig själv. Okej, varför har jag sånt beteende för? Jo, det är nog troligtvis inte för att jag lyder, utan för att Gud är troligtvis min inspiration i det här fallet. Någonting som jag står över. Jag litar inte på att Gud har mer inflytande än mina pengar. Eller så är Gud diffus. Jag vet inte om jag kan lita på det där. Jag kan bara lita på mig själv i det här sammanhanget. Och då är liksom markeringen för det här, ja, men bort det diffusa hållet, eller att du inspireras av det. att förlåta människor som du har svårt att förlåta. Och så väljer du att göra det i alla fall. Då beror det troligtvis på att du antingen har lydnad om Gud har sagt att jag ska förlåta. Och därför gör jag det vare sig jag känner det eller inte. Eller att du har en relation och tänker att Gud har förlåtit mig och därför vill jag förlåta honom. Eller därför vill jag förlåta vidare den som har förlåtit mig. Och på det här viset påverkas det. Och de två som skapar mest oreda och försvårar för oss. Det är den som handlar om den diffusa och den inspirationsgrundade. Men de som ger dig liv, det är att få vara buren av Kristus, av Gud. Jesus sa, kom till mig. Eller lydnad om att förtrösta på Gud även när inte jag förstår fullt ut. Eller att lära känna hans röst genom en gemenskap med den helige ande. Jag tror att vi längtar efter ett rent och levande och ljust liv. Ibland så gliras det åt att på Facebook, folk lägger bara upp perfekta bilder av sitt liv. Jag tycker inte det är helt sant, men jag förstår poängen i det. Ja, folk är inte ärliga. Jag har, när jag har tänkt på det, jag tänkt snarare så här. Folk är visst ärliga med sin längtan att man vill ha ett helt liv. Man vill ha ett gott liv. Man vill ha ett perfekt liv och ett ljust liv. Så om jag ska visa upp det för någon annan, då vill jag visa upp det som är min dröm av min tillvaro. Så att människor, liksom säkert du och jag, många gånger lyfter fram de bästa sakerna ur sin tillvaro för andra människor. Är ju för att det är det som vi längtar efter. Frågan är, hur är vägen dit? Hur ökar jag möjligheten att min familj kommer dit? Och en mycket, mycket väg dit, det är att öka upp tilltron till att Guds ord har en väg för dig. På alla livets områden. Och jag lovar dig, varenda val du har att göra med, finns det vägledning för skriften att göra. Ja, men finns det vägledning om man ska ta blå mjölk eller röd mjölk eller gul mjölk? Ja. Det finns väl kanske gränser. Men ni förstår poängen. Vi i min familj, vi applicerar det här tänkandet just nu när vi ska besluta om våra barns aktiviteter, som jag berättade lite mer om för 2 veckor sedan. Och våra egna också. Vad säger skriften? Vi hade ett samtal igår, jag och min hustru. Så sa vi så här när vi pratade om vad barnen skulle göra. Då tittade jag på henne och hon höll med mig. Det lät väldigt seriöst, men det var lite seriöst. Jag tittade på henne och så sa jag så här. Vet, det viktigaste av allt, sa jag. Det är att du och jag mår bra. Det är viktigare än allting annat. Och det grundar jag i att Bibeln har kallat mig att tjäna henne och hon mig. Och att barnen är utkomsten av vårt äktenskap. Och de är inte målet och centrum av det. Och jag sa till henne, om du märker att jag blir för uppjagad eller uppstressad eller någonting annat, då behöver du tala om det för mig, sa jag. Därför det viktigaste är att barnen får inte göra mer än vad du och jag kan hantera, så vi lever i frid med varandra och eftersträvar det. Varför då? Det handlar om en lydnadssak till Gud. Det handlar om en lydnadssak till att jag ska underlätta för mina barn att kunna respektera mig och att jag inte förargar dem. Och när förargar jag dem oftast? När jag är trött, när jag är stressad och upptagen. Är det ett gott, ljust och rent liv? Absolut inte. Och skälet till det är att mina prioriteringar blivit fel. Då har jag nåd att få starta om igen. Så här står det i Johannesbrevet 7:38. Om någon är törstig, låt honom komma. Gång på gång står det i grundtexten till mig att dricka. Jag tycker det är underbart. Gång på gång. Till mig och dricka. Den som tror på, det betyder kontinuerligt litar, lutar sig emot mig. Från hans innersta skador, som skriften säger, ständigt forsar fram strömmar av levande vatten. Och det här står att det handlar om den helige ande som skapar det här. Och därför, när du inte har strömmar av levande vatten som ständigt forsar fram ur ditt inre, så lyfter Kristus fram att vägen så du återigen kan komma dit, säger han, att du gång på gång får komma till mig. Jag visar inte bort dig, vi kan börja om. Det här är vägen. Så träning är bra, kost är bra, sömn är bra, allt det där är bra. Men själva strömmen av levande vatten, säger skriften, kommer utifrån vem han är och vad han vill åstadkomma i ditt liv. Oavsett ålder, oavsett situation. Jag var 13-14 år när jag upptäckte att Guds ord kunde tala till mig. Och det förändrade mig så mycket. Det var för att jag började läsa så här jätteenkel bibelöversättning. Det var som att läsa en bok. Och jag insåg att han vill ha med mig att göra. Och han vill ha med dig att göra. Han tycker så mycket om dig. Han håller dig så högt. Upptäck ett heligt liv. Ett liv där du förtröstar på att han tar hand om dig. När det är svårt, då har han en väg ut ur den. Kan man kombination med kristna vänner som hjälper dig. Andra saker och ting. Och Guds ord och ande. Du är inte lämnad ensam i denna värld. Och inte heller någon människa omkring dig. Han har någonting gott för dig. Hur börjar jag det här då? Ja, det är något man kan kalla för Jesus saliga byte som jag nämnde i början. Så här säger Paulus i Romarbrevet 3. Det är ingen skillnad. Alla har syndat. Där ingår visst både du och jag. Vi har missat målet. Och saknar. Och vi når inte upp till härligheten från Gud. Men alla som tror blir rättfärdiggjorda. Det vill säga förvandlade, förnyade, renade. Utan att ha förtjänat det. Vi ser underbara texter. Du vet, det är liksom fantastiska ord. Utan att ha förtjänat det, genom hans nåd, kraft, oförtjänta favör, eftersom den smorde Messias Kristus Jesus har friköpt och återlöst dem. Så här skriver en tidigare biskop i en vacker dikt. Vi gjorde ett sällsamt byte idag, här uppe vid altarrunden, altarringen. Vi möttes åter, du Kristus och jag, i den allvarsmättade stunden. Jag gav vad jag hade, min synd och nöd, min rädsla och oförmåga. Och du gav mig det eviga livets bröd och kraften att vilja och våga. Jag gav dig mitt tvivel och vankelmod, min svaga och bräckliga vilja. Du gav mig ditt dyra och heliga blod som ensamt kan frälsa och hela. Det här är livet i Kristus. Och så ser ni att det är en bild av en soptunna där. Hur kan man lägga in en sådan bild vid en sådan vacker text? Det hade jag lite tudelade tankar om igår. Men jag är som tv-kocken här. Vi har redan förberett med en soptunna. Svårigheten med ett heligt liv. Det här är jätteviktigt nu. Det är att om jag inte vill acceptera att vissa saker hos mig är synd och smuts som jag vill bli tvättad ren ifrån, då kan jag inte heller bli det. Och det här är utmaningen för oss alla när vi lever i en tid där väldigt få människor vill söka sig till Herrens vilja. Liksom den här serien vi såg på. Porträtterade ganska normal relation. Om vårt äktenskap är dåligt, det är ingen konstigt. Man har ju ett sexuellt behov av närhet i alla fall. Så då inleder det med en annan relation. Jaha, det är väl ingen konstigt. Det förstår man ju. Exempelvis. Det här är det viktiga. Om du, det är helt fritt. Jag blir inte upprörd om du går en annan väg. Om du vill söka ett heligt liv. Då behöver du också acceptera. Att vissa beteenden hos oss alla. Är synd. Även när människor omkring oss säger att det inte är det. Och Herren älskar dig oavsett vad. Men söker du den strömmen av levande vatten så är vägen dit att leva i hans nåd. Men det kräver ett byte. Det kräver ett byte. Vad då? Din synd mot hans helande. Din synd mot hans kraft. Så att vara respektlös mot sina föräldrar. Är det en synd? Ja, men de flesta andra barnen är ju dåliga i Sverige, säger man ju. Och vi är så ouppfostrade allt möjligt. Ja, det är det. Och när upphör det? Aldrig. Så upphör man att respektera sina föräldrar så länge de lever. Då bidrar det till att strömmen sinar. Och då kan man säga till Jesus Kristus. Jag bekänner att jag är fylld och jag har svårt att hedra mina föräldrar. Men jag bekänner det som synd. Och han ger dig förlåtelse och kraft och ny kärlek till dina föräldrar. När inte du kan älska dem, jag kan göra det åt dig. Svårigheter i äktenskap där man vill lämna varandra. Det här är jättekänsliga frågor. Jag har pratat om det mer tidigare. Fortfarande är kampen synd, säger skriften. Även när det smärtar och är svårt, så vill han ändå byta våran kamp emot sin frid och i sin vila och sin kärlek. Så det handlar inte om att sluta med mörkret. Det handlar om att få återupptäcka livet. Därför är det så viktigt att våran gemenskap är öppen för alla svårigheter och svagheter. Det här är skälet att jag då och då berättar ganska personliga brottningens kamper jag har. För att det ska vara helt accepterat att kämpa med tro och tvivel och synd och kamp. Därför så är det för var och en, varje människa. Och den här lappen symboliserar din kamp. Jag vet inte vad den kan tänkas vara för någonting. Men troligtvis så finns det en koppling till att Gud vill ge dig sin vägledning igen. Listan kan göras lång. Men den svåraste av alla, det är den som är på baksidan. Vilken relation har jag till Herren? Vilken plats har han? Är han min inspiration? Skriften säger att han vill vara våran främsta. Är pengarna min tilltro? Du får leva ditt liv så. Ditt namn, om du har bekänt dig till Kristus, är fortfarande skrivet i livets bok. Men när du undrar varför strömmarna hela tiden sinar, han vill få vara din Kristus även i det sammanhanget. Och det här är det fantastiska budskapet. Nu har ni fått olika tankar det jag har visat. Om jag har förargat någon, säger inte det min intention. Min väg att påminna er om en grundsten för hösten. Okej? Okay? Ta till er det, processa det, fundera över det. Ta sen samtalet med Herren. Och har jag förargat någon, inte det min mening. Men om Kristus utmanar dig och att det är det som stör dig, ta det då med honom. Ska vi be tillsammans? Gud, du är helig och ren. Låt din renhet övertäcka mina synder. Och jag ber att dina sår läker mina. Idag genom dig lever jag ett heligt liv. Och Paulus skriver i Romarbrevet 5 om att få ta emot ett heligt liv idag. Att nu har vi blivit rättfärdiga, vi har fått rätt ställning med Gud genom tro. Låt oss då ha och ta emot det faktum att vi har frid och harmoni med Gud genom vår Herre Jesus Kristus, den smorde, Messias Kristus. Amen.